Hallå allihopa och välkomna till Tappat kontrollen, en alldeles ny podcast tillsammans med jag, Daniel och
Micke,
som tycker om att prata om tv-spel, dataspel och teknik och allt möjligt som vi är passionerade om, helt enkelt.
Välbeskrivet.
Ja, exakt. Jag försökte i alla fall att ha en bra pitch här.
Ja, vi kommer få träna på den där intro-pitchen.
Jag tror det också. Jag lovar att komma tillbaka med något bättre nästa vecka. Eller nästa månad. Eller när vi gör det här igen. Men,
du är förlåten.
Tack så mycket.
Premiäravsnitten då?
Det är det.
Det känns ju... Ja, jag vet inte. Det är jätteblandat. Det är lite läskigt och lite pirrigt. Och, ja.
Vi har ändå pratat om det här ett tag. Ja. Att vi ska... Det är nästan ett halvår vi har liksom diskuterat det här på något sätt. Att vi vill göra det här. Men... Ja. Det har inte kommit in into fruition, som man säger. Men nu sitter vi här. Riktigt tekniknörderi. Alltså bara uppsättningen är ju någonting alldeles utöver det vanliga, tycker jag.
Ja, vi hoppas ju att ljudkvaliteten åtminstone uppskattas någorlunda.
Ja, absolut.
För det kunde ha varit sämre.
Ja, oja. Och det känns som om någon ska orka lyssna på dig och mig, så måste det låta crisp i alla fall.
Ja, det är egentligen bara bra ljud som kan rädda det här.
Ja, exakt. För innehåll, det har vi inte.
Nej.
Som ni redan hör.
Det kommer.
Ja.
Och det kommer också bli bättre med tiden.
Exakt.
Med största sannolikhet. Hörrni, vi tänkte bara för att... Nu är det ingen som vet vilka vi är.
Nej, det är sant.
Och bara för att alla ska få en liten glimt av vilka vi är, så har vi förberett lite intervjufrågor.
Precis.
Till varandra. Som ingen av oss har, vi har inte läst våra egna frågor. Så vi har ingen aning om vad den andra personen kommer fråga.
Exakt, så är det generiska frågor eller superprivata frågor? Det har vi ingen aning om riktigt.
Nej. Vill du bli tillfrågad frågor eller vill du fråga mig frågor?
Det spelar ingen roll för mig. Jag kan börja fråga dig saker.
Ja, men gör det.
Så kör vi.
Ja, absolut.
Då börjar vi med fråga nummer ett. Om du fick leva inne i en spelvärld, vilken skulle du välja då?
Den här borde man ju sett komma.
Ja, eller hur?
Man har ju funderat lite på vilka frågor som kommer att komma. Man vill ju leva glatt och mysigt. Så det känns som att någon typ av Mario-värld.
Ja.
Det är alldeles så här glada och svamphattar.
Exakt. Typ Mushroom Kingdom.
Liksom. Ja, Mushroom Kingdom. Ja, exakt. Ja, exakt.
Inte i Bowser...
Nej, men det blir väl någon period där Bowser är på semester.
Ja, precis. När det bara är lugnt.
Ja, exakt. Det är bara lugnt och skönt. Svampar som springer runt. Och jag lagar nog rör.
Ja, exakt. Som man gör.
Som man gör.
Jag är liksom, ja. När jag tittar på den här frågan så, eller när jag tänkte på den här frågan så brukar man höra, i alla fall hört Warhammer-communityn, de brukar säga att man vill inte leva i den världen. Den verkar ju helt fruktansvärd med...
Ja, det är ganska många spelvärldar jag kan komma på där inte. Det hade varit lättare.
Ja, exakt. Vilken vill du inte vara i? Men,
alla.
Mushroom Kingdom, ja, men den kan jag skriva upp mig på också.
Ja, bra.
Okay. Då kör vi fråga nummer två. Och det här är ju kanske den obligatoriska frågan i den här typen av podd. Den här har du säkert tänkt på också. Vilket är ditt favoritspel of all time?
Ja, det är den här frågan som man... Här funderar man på hur dömd kommer jag bli? När jag svarar ärligt
på den här frågan. Det beror på vad du svarar.
Ja, exakt. Mitt absoluta favoritspel of all time, det är... Framförallt för att det är nog det spelet som påverkat mig mest och det spelet jag har lagt mest tid på är faktiskt Metal Gear Solid Twin Snakes.
Klassiker.
På GameCube. Och jag kan inte riktigt, alltså det här är så många år tillbaka nu så att jag har nästan lite svårt att komma ihåg allting. Men jag tror att det är någonting med det här cinematiska i kombination med lite spion, smygeri, lite skjut. Det är bra balans, bra karaktärer, stämningsfullt. Och lite revolutionerande på sin tid.
Det är nog många som lyssnar på det här som säkert har samma spel som sitt favorit. Eller i alla fall har det i sin topp 5 eller topp 10. Liksom.
Så ja, jag tror
att du behöver inte vara orolig för att bli dömd.
Jag kommer inte bli uthängd.
Nej. Exakt. Eller, uthängd där du blir. Det är du på god väg.
Ja, men,
fråga nummer tre. Vad är ditt största intresse utanför gaming och teknik?
Easy, Formel 1.
Just det.
Ja.
Det är sant.
Ja.
Och det har väl precis börjat igen, va?
Ja, precis. Vi körde andra racet här nu i förra helgen. Men nu är det igång. Jag har väl tittat sedan 2007.
Okay.
Jag tror att jag började. Jag är jätteintresserad av bilar bara, tekniken kring det. Sporten i sig har ju, det går ju upp och ner från år till år. Beroende på hur överlägsen den som vinner är.
Yeah.
För det är inte alltid roligt att titta. Så det ska till och med jag som är superintresserad tycker inte att varje race är superspännande. För att man vet liksom så. Men ja, nej, men så är det.
Kul. Fråga nummer fyra, också en lite stereotypisk fråga. Vad är en teknikpryl som du inte skulle kunna klara dig utan?
Har du tittat på mina frågor?
Nej, ställer vi samma?
Ja, du, det är bra nära. Men nu måste jag ställa dig en fråga. Ska vi räkna bort mobiltelefonen? Ska den vara en del av det? För den känns så himla självklart.
Ja, men det går ju med bank-ID och allt sånt där. Det går ju inte att klara sig utan en mobil i princip idag. Så vi tar bort den. Det blir mer spännande.
Så vilken teknikbrygd kan jag leva utan, bortsett från mobiltelefonen?
Eller inte leva utan.
Ja. Ja. Det här är skittråkigt. Min bil.
Ja, leder in nu. Klarhet till klarhet.
Ja, exakt. Kopplat till det tidigare samtalsämnet också. Nej, men det är väl en teknikbryd någonstans. Framförallt nu när det är elbilar och lite sådär. Jag har ju mer Google i bilen än någon annan pryd.
Ja, exakt.
Men det får nog bli bilen faktiskt. Lite torftigt, men ja.
Ja, men det är, samhället är ju som det är liksom. Det är lätt att ta sig fram till platser med en bil helt enkelt.
Ja, jo, men det är ju det.
Och sen så jokerfrågan, fråga nummer 5. Det här kan ju vara en riktig vattendelare för många. Mm. Och det är du en toalettpappret inåt eller utåt kille?
Utåt.
Utåt?
Ja.
Ja, som sig bör.
Eller hur?
Ja, absolut.
Jag visste inte ens att det här var en vattendelare.
Jag har sett det här online lite grann. Att det finns polls och grejer där folk får svara om de har toalettpappret utåt från väggen eller inåt.
Mm.
Samma sak som att det finns de som viker toapappret och de som knycklar toapappret.
Låt oss inte ge oss in i den, känner jag spontant.
Exakt. Men,
men vi vet ju vad rätt svar är.
Exakt, det är sådana grejer man är passionerad om. Precis, vi kanske ska... Vi lämnar det där.
Välkommen till podden om toapappret.
Ja, exakt. Ja. Toapodden.
Yes.
Toapodden. Så, yes. Check på bra svar.
Ja, men hyfsat i alla fall.
Ja, jag är nöjd.
Lite känsla för mig. Daniel.
Ja.
Vilken var din första spelupplevelse? Alltså antingen på konsol eller på PC då?
Min första spelupplevelse är nog när jag och min mamma sitter och spelar Super Mario 2 på NES.
Mamma ändå?
Ja, morsan hade ett NES när jag var liten. Som vi tyvärr sålde lite för billigt vid något tillfälle. Ja. Innan de kanske blev mer värdefulla. Men,
jag var i NES-värde idag, 2 miljarder.
Ja, säkert. Ja. Jag vet inte om konsolen är så dyr, men spelen som vi sålde. Vi hade ju Metroid och första Castlevania. Vi hade massa häftiga spel som hade varit ball att ha kvar idag. Någon annan lyckligt lottad har dem hemma hos sig helt enkelt. Men just det här med att spela Super Mario 2, det tog för lång tid att ta sig igenom hela spelet. Så vi var tvungna att lämna det igång över natten i vardagsrummet. Och, ja, men det är mysigt.
Ja, du gjorde den... Gud, det gjorde jag också, vet jag. Förlåt, nu blir det sidetrack här. Men jag tror att sånt här kommer vi springa på när vi spelar in där.
Ja, ja, absolut.
Jag spelade Wonder Boy in Monsterland på Sega 8-bitars.
Mm-hmm.
Och kom så där jättelångt. Så kände att nu kommer jag klara spelet snart. Och så kommer det någon och bara, det är läggdags.
Ja.
Och man bara, helvete. Och det fanns ju ingen så här spara-funktion. Så då stängde jag av tvn och så la jag någonting över konsolen för att det inte skulle synas att powerknappen lös. men när jag kom upp på morgonen så var det någon som hade stängt av den då. Fråga nummer 2.
Ja.
Vilken spelgenre eller vilka spelgenrar spenderar du mest tid på?
Den är också svår att svara på. Om man tänker rejält med timmar så har jag spelat väldigt mycket MOBA. Dota 2. Det är ju en hetsdiskussion om det är LOL eller Dota 2 som gäller. Men Dota 2 är det jag har spelat absolut mest om man tänker sammantagna timmar. Men om man tänker kvalitetstid, när det inte bara handlar om att spela med kompisar utan verkligen engagera sig, då är det mycket JRPG, så japanska rollspel.
Mm.
Eller vanliga RPG. Jag är en RPG-person.
Ja. Fråga nummer 3. Om du fick vara en spelkaraktär, vem skulle du välja då?
Jag tror, jag kör på, så 7-åriga Daniel hade velat vara Cloud Strife i Final Fantasy 7. Jag kör på den fortfarande.
Ah, ja.
Han är coolast.
Känns ganska given.
Ja, så är det bara.
Jag hade ju svarat Solid Snake.
Ja, såklart.
ja, du ser. Den här ska bli kul att se, för det här, nu får du tänka lite.
Ah.
Vilken ogjord speluppföljare drömmer du om?
Herregud, den var svår.
Eller hur? Du känner mig lite taskig, det var inte...
Ja, men nästan. Det här är något som man skulle vilja förbereda. Ett bra svar på.
Vill du förbereda den och svara på det nästa avsnitt?
Ja, eller kanske i slutet av avsnittet. Vi kan ju hålla lite på den.
Ja, du kan prata och tänka samtidigt alltså.
Ja, nästan.
Ja. Okej. Okay. Sista frågan då. Vilket är ditt go-to-spel som du aldrig tröttnar på?
Den är också svår. Man brukar ju tröttna på det mesta om man gör det tillräckligt länge, tycker jag. Men om det är någonting jag har kunnat spela om och om igen. Alltså, nu hamnar vi i Final Fantasy 7 igen. Men original Final Fantasy 7 till PS1 har ju i nog det spelet, singleplay-spelet, jag spelat absolut mest. Så det får nog bli det.
Mm.
Lite tråkigt. Det är, med många återkopplingar dit. Det är aktuellt nu också, såklart.
Just
men
det.
Men,
vilket vi kommer tillbaka till.
Exakt, men jag hamnar där. Ja. Det får vara där.
Ja. Bra, hörni, vi ska gå vidare. Och vårt nästa segment som är: hur har du interagerat med spel eller teknik på den senaste tiden?
Just det.
Och jag tänkte att du skulle få börja, Daniel.
Ja, men jag har ju fastnat lite i VR-träsket i samband med releasen av MetaQuest 3 framförallt. Så har jag tillsammans med några kompisar, det sprider sig lite som en löpeld. Att jag börjar, så spelar jag, så streamar lite på Discord medan jag spelar. Och sen så är det någon som plockar fram sin gamla Quest 2, och så någon kompis som har sålt sin Quest 2 köper en ny. Så nu är vi några stycken och flera aspiranter som vill hoppa på. Och det vi framförallt har spelat är ett spel som heter Ghost of Tabor. Som är, man kan säga att det är Escape from Tarkov, fast i VR. Konceptet är att man går in med en loadout. Så du gearar upp din gubbe i din bas. Så du tar på dig armor, hjälm, vapen och ammunition och sånt där. Och allting du går in med riskerar du att förlora. Så dör du på mappen, då allting du tog med dig in är gone. Vilket skapar en ganska intressant dynamik. För att alla är ju inne i banan med någon form av risk. Så ingen vill ju dö. Och ju bättre loadout du har, desto större chans har du att överleva. För att du har bättre armor och sånt där. Men du har också mer att förlora. Så att man får göra en ganska stark avvägning där. Vill jag gå in i det här med lite grejer, och så kanske jag blir en glass cannon hero och lyckas panga någon och få den personens loadout till exempel.
Mm.
Mer än så finns det inte i spelet egentligen. Du lootar, lägger saker i din ryggsäck och tar det igenom mappen. Men det är någonting som är otroligt beroendeframkallande med den spelopen för mig.
Mm.
Just den här spänningen att varje mission är på något sätt, det är samma men ändå något nytt. Så du går in med något nytt. Eller sen finns det ju rare items att hitta. Det finns sådana platser du kan gå till. Du kan hitta grafikkort som du kan sätta i din bas och generera pengar över tid. Så bitcoin mining och sånt där. Så det finns, ja men det är roligt.
Det finns en proximity chat vinkel i det här också.
Just det, precis. Ja, men det har vi snackat lite om. Man kan, när man pratar, man kan interagera med andra spelare i headsetet då. Så du pratar och så hörs det då i din omgivning. Så att du kan kommunicera med folk, vilket gör att du kan veta att någon är inne i ett rum. Du kan hota dem. Det finns de, jag har sett på YouTube-videos, att de har kört med byteshandel. Så att någon har kastat ut en bra hjälm och sagt: om du får den här hjälmen, kan du låta mig gå då? Och då finns det de som faktiskt har liksom övergivit situationen. Men du kan också luras och säga att nu går jag härifrån, och sen så står du kvar. Det är inte många som går på den kanske. Men, så det är ganska intressant. Sen så, något annat som jag gjort, som också är kul, det har ju kommit till Sverige nu, så har det kommit ett nytt trading card game som heter Lorcana.
Det är det här Disney-baserade.
Ja, stämmer.
Just det.
Så jag har köpt in mig lite i det ekosystemet, köpt några boosters och lite sådär.
Mm.
Väldigt kul. Jag har ju spelat lite Magic the Gathering och sånt där innan. Ja, men fastnat lite halvt så. Jag känner mig lite mer... Jag kanske är en väldigt konkret människa, så när det är någonting jag verkligen känner igen, typ som Disney är ju... De flesta har ju koll på Disney-karaktärer.
Ja, vet du inte vem Musse Pig är, då har du ju bott på Mars.
Ja, men precis. Därför är det roligt så när man får ett rare Musse Pig-kort. För mig är det mera... Ja, men det är mycket mer relaterbart. Jag tycker det är ganska kul.
Mm.
Och det finns inte bara en spelaspekt som är kul, men också en samlaraspekt som jag fastnar för lite mer. Det är antagligen någonting jag kommer att fortsätta med. Inte på en överdriven nivå kanske, men när det kommer nya kort, kanske köpa någon booster eller två och lägga till i samlingen.
Mm.
Så det kan jag rekommendera för de som är kortintresserade. Och om man tycker att Disney är kul, så det funkar för vuxna. Jag är vuxen, men det funkar för mig också.
Är du verkligen det?
Ja, absolut. Ja, uh-huh. Och jag kan säga för dem, många har väl kanske Magic som en måttstock. Men vill man spela med de här korten, det går alldeles utmärkt. Och det är ett ganska kul spel. Det är lite mer nerbantat och förenklat kanske än Magic, som har funnits så länge som helst. Det finns ju massa funktioner i det som inte har kommit till det här än. Men det gör också att det är lite rappare, går ganska snabbt. Och matcherna är rätt korta liksom.
Mm.
Så ja, men jag tycker det är kul.
Cool.
Det är min tanke. Vad har du gjort och interagerat med?
Fullt medveten om att jag är sen på bollen här. Men jag har ju blivit med Switch, va?
Wow.
Ja, jag vet. Sjukt sen på bollen till och med.
Ja, men, några år.
Ja, några år. Några år. Nej, men det här började redan i höstas när jag införskaffade en ROG Ally. och tänkte så här, det här blir bra för lite soffmysspel. Jättenöjd till största del så. Men för den typen av spel som jag spelar mest och det här lite så här, plocka upp och spela direkt perspektivet, så den var inte riktigt optimerad för det. Också lite klumpig. Den är relativt stor. Framförallt om jag jämför med Switchen.
Alliances känns ju lite mer hardcore.
Ja, men det är om du ska spela AAA-titlar i bärbart liksom.
Just det, ja precis.
Vilket fan, det är kul för de som tycker det är kul. Men jag vill ju typ lägga mig i soffan och vara igång med Mario på 10 sekunder. Och sen köra en halvtimme. Det är lite opportunistiskt. Framförallt när man har barn så får man hitta de där luckorna.
Exakt.
Så jag skaffade mig en Switch och började med Mario Wonder. Och sen så, vad heter det här nu då? Inte Tears of the Kingdom utan Breath of the Wild.
Breath of the Wild, just det.
Och sen även ett tredje spel som vi ska prata lite mer om sen.
Ja. Jag måste ju säga att jag är, som jag tror många här är också, man är vansinnigt avundsjuk på någon som lyckas ta sig in i 2024 och få uppleva de här spelen som är så fantastiska för första gången.
Ja.
Wonder är ju, det är ganska nytt, men just första gången man spelar Breath of the Wild till exempel var ju en otrolig, jag får ju nästan rysning nu när jag tänker på det. Att du får uppleva det för första gången nu, grattis.
Ja, tack.
Säger jag.
Tack.
Jag är väldigt glad för din skull.
Ja, härligt. Jag har inte spelat Zelda sedan SNESen.
Oj. Så. Då har du många bangers att spela. Så att
ja, exakt. Jag är jättetaggad. Eftersom jag är lite sen på bollen så är det lite, nu har jag liksom ett spelbibliotek att jobba med igenom.
Du pratade om att som Metroid Dread.
Ja, just det.
Har du vill spela lite?
Ja, det också. Yes. Och Metroid, jag älskar Metroid. Jag var inte jätteförtjust i Prime. Inte så mycket för FPS-spel så.
Nej, men jag har aldrig spelat Prime heller. Nu är det kanske att svära i kyrkan här på något sätt.
Men för någon är det ju garanterat.
Ja, absolut. Ja, ja. Man har inte spelat Prime. Men det finns som en remake nu.
Ja.
Eller remaster är det väl mer
just
korrekt
det,
sätt. Men jag funderar på att spela det. Jag har många kompisar som älskar Prime. Ah, du har okay. I alla fall testat det och inte varit så förtjust i det.
Men det är mycket för sidoskrollande spel generellt sett.
Ja. Så att. Lite retro.
Ja, jag är gammal.
Ja, exakt.
Nu ska vi prata lite nyheter.
Ja,
tänkte jag lite snabbt.
Det händer ju saker i teknikvärlden.
Ja, det gör ju det. Både spel och teknikvärlden. Men framförallt just den här gången kanske det är mer teknik än spel.
Ja, precis.
Rent releasemässigt så har det blivit lite så.
Exakt.
Så jag misstänker att nästa avsnitt kanske det blir lite mer spel.
Ja, och en disclaimer här är att vi försöker koka ner saker som vi själva tycker är intressanta. Så här releases som man kanske känner lite extra för. Men vi kommer självklart att missa kanske ganska uppenbara saker som vi borde ha pratat om. Och det får ni gärna kontakta oss om.
Ja.
Men mer om det senare.
Ja, exakt.
Men
bara någon vecka tillbaka här i tiden nu så Apple har släppt nya MacBooks. Eller uppdateringar ska vi ändå säga. Och ganska inkrementella sådana, om vi nu ska vara helt transparenta. MacBook Air har fått den tredje generationen av deras egna M-chip.
Just det.
Men det är i stort sett det som har hänt. I övrigt är det samma hårdvara. Har du en M2 sen innan, mindre uppgradering. Men sitter du fortfarande på en Intel-baserad Mac, då är det dags nu.
Ja.
Måste man ändå säga. Och hoppa på det här tåget. I övrigt så, det är lite små grejer runt omkring så som har hänt också. Så här, du kan till exempel ha dubbla externa monitorer numera, vilket du inte kunde med M2. Men du måste fortfarande ha locket på datorn stängd. Så antalet skärmar är fortfarande det samma. Det är bara att du kan ha två stora skärmar.
Ja, men det är ändå ur det liksom produktivitetsperspektiv så föredrar man väl den setupen kanske.
Exakt. Det var ingen keynote eller någonting, utan det här var bara en liten...
Nu gör vi det här.
Liten pressrelease.
Ja, men de har övergett Intel-spåret helt nu, eller hur?
Ja.
Ja, de kör bara sina egna...
Ja. Ja.
Och de...
Med all rätt.
Ja, med i alla fall den datan som man kan få tag på, så verkar det som att de här M-chippen utpresterar, i alla fall för deras egna mjukvara och så vidare, de gamla Intel-chippen i alla fall ganska ordentligt.
Sen har ju... Stort för oss och lite i våran umgängeskrets. Mosa har ju släppt en lastbilsratt.
Just det. Nu är det dags, alla Truck Simulator
det här
fans.
Är, jag tror folk underskattar hur stort det här är.
Ja, jag är ingen simulatorkille själv.
Nej.
Så att jag hade ju dålig koll på det här tills jag läste om den.
Ja.
Och fattade att det här är en ganska big deal.
Det finns ju ett community av truckers där ute kan man säga.
Ja.
Så jag tror att det här kan bli ganska stor.
Ja, den är snygg.
Sjukt snygg. Och jag var lite orolig, när jag såg första bilden på den så var det liksom bara en bild på ratten.
Ja.
Och så här, det är väl coolt att den ser ut som en lastbilsratt, men det blir jättedumt att sitta och köra den i en vanlig, liksom, på vanligt sätt så att säga.
Ja.
Men man får ju också, man kan ju, nu är jag osäker på om man får med eller om man köper till, men det finns ju ett fäste som gör att om du får upp ratten i en lastbilsposition så att säga.
Jag tror att du köper till den.
Man köper till den,
jag är rätt säker på.
Nothing har släppt ny telefon.
Just det. Ny inom citationstecken. Ja. Det är ju en en lite förenklad variant av deras 2A.
Ja, exakt. Kan man säga. De har gjort en Google här och döpt den till 2A.
Just det. Jag tycker den ser intressant ut. Den är snygg och jag tycker att price pointen de har valt för den känns väldigt attraktiv. Känns som att den kan konkurrera med många instegstelefoner i de mer etablerade märkena som Samsung till exempel.
Det är en ganska intressant prispunkt också, för det har blivit lite så nu att det har nästan blivit ett större gap mellan de som är billiga.
Ja.
Det, vad man nu anser vara billigt. Men 1500-2000 kronors klassen.
Exakt.
När då de här telefonerna som förr i tiden kanske kostade 5, 6, liksom 7, så, de är uppe på 10 nu. Det är liksom nästan mid-tier-telefonerna ligger på 8.
Absolut.
Så det här är ganska attraktivt ur det perspektivet. Jag håller med, jag tycker att den är ganska snygg.
Ja, absolut.
Ganska ren version av Android, ska vi säga. De har ju sitt UI ovanpå, men det är ganska rent Android i botten.
Exakt. Och det gillar ju, vad jag förstått, det tycker väl folk är ganska nice när det inte är så överarbetat, utan att du...
Ja, eller när det är bloatware-fest. Exakt. När du startar telefonen.
Ja.
Sen har vi en sista grej. Inte jätterolig nyhet.
Nej, det här slog ner lite som en chock för många som uppvuxna, kanske särskilt på 80- och 90-talet, att Akira Toriyama har tyvärr gått bort. Skaparen av Dragon Ball är väl det personen i fråga är mest känd för. Och där kan vi väl båda kanske skriva upp oss på att man har fått sin beskärda del av Dragon Ball under sin uppväxt. Och läste du mangan? Ah,
ja.
Som barn.
Ja, ja, ja.
Ja, jag med. Mm. Inte hela dock, men ganska långt hann jag läsa. Spelat de här Budokai-spelen också, fighting-spelen. Tyckte jag var häftig. Och sen så har jag spelat mycket Dragon Quest.
Just det.
Och det är ju Square Enix JRPG. Men det är Akira Toriyama som har gjort artworken och hela den grafiska stilen. Så ja, ikoniska. Så ja, väldigt tråkigt.
Ja, ah, tragiskt.
Och det kommer ju också ett... De har ju utannonserat som ska komma ganska snart, har jag för mig, ett spel som heter Sandland. Som är baserat på en manga som han gjorde år 2000. Fanns det där Shonen Jump. Det prenumererade jag på när jag var liten. Så det ska komma ett action-RPG baserat på den mangan också.
Okej.
Så det är på gång. Ja. Kommer i år.
Någonting att se fram emot. Men tråkigt.
Verkligen.
Vi ska passa på att nämna våran huvudsponsor.
Ja, just det.
Webbhallen. Ja. De firar 25 år.
Är det sant?
Ja.
Kul.
Just nu. Ja, det är ju sjukt. 1999.
Ja. Tre grabbar som startade i en lägenhet inne i centrala Stockholm.
Ja. Ja, det är fantastiskt kul. Och det firas ju såklart på alla möjliga sätt. Så surfa in på webbhallen.com och kolla in det. Och håll utkik efter deras nya reklamfilm.
Yes.
Som har dykt upp lite här och var nu. Otroligt känslomässigt stark.
Ja, fattar att se den på bio.
Ja.
Otroligt.
Verkligen. Vi har ju bestämt oss för att vi ska, inför varje avsnitt så ska vi testa varsitt spel.
Ja.
Inte nödvändigtvis så att vi spelar igenom hela spelet. Vi ska försöka, såklart. Det är ju lättare att ge en mer övergripande bild om man spelar från början till slut. Men ibland kanske vi bara inte hinner för att något spel tar 300 timmar. Och vi har andra saker i vårt liv som tar
tid. Vi försöker leverera content också.
Ja,
vi vill ju inte, skulle det ta 300 timmar, du vet, arbetsliv och allt sånt där. Kanske vi släpper ett avsnitt per halvår. Det är ju tråkigt.
Det blir jättetråkigt. Daniel, vilket spel har du spelat?
Det är ju föga förvånande att jag har satt händerna i Final Fantasy 7 Rebirth.
Chockerande.
Ja, eller hur? Det är ju fortsättningen på den här remake-serien. Det ska bli tre delar totalt.
Mm.
Av det ikoniska Final Fantasy 7 från 1997. Så det här är egentligen en hel, ja, men tredimensionell, ja, det var ju originalet också i och för sig. Men en hel reimagining av Final Fantasy 7-världen. Där storyn är relativt intakt, de har byggt på lite, kanske lite annat också. Det här är någonting att skylta med i sitt eget material, så det är inga spoiler. Det kan vi ju säga på en gång, att vi försöker det här är väl lite som first impressions av de här spelen. Vi försöker hålla det så spoilerfritt som möjligt.
Ja.
Gamla spel kanske är lite free game. Försöker säga till innan bara så att ingen blir jätteledsen om man drar en super spoiler. Men jag tänker inte spoila Final Fantasy 7 Rebirth för någon som lyssnar på det här, i alla fall. Men fantastisk återberättning av det här spelet. Det är för mig som är så passionerat investerad i Final Fantasy 7 framförallt. Älskar ju att se hur alla de här miljöerna har fått nytt liv och kanske får se ut som de tänkte sig i huvudet när de gjorde det. Det är ju samma spelproducent och sånt där. Och alla de här karaktärerna får bra voice actors och de får liksom växa, de får mycket mer tid att växa också när man delat upp det i tre delar. Första delen var ju 60 timmar, den här är ju 80-100 timmar om man gör allt så att säga.
Mm.
Så att det, ja, men jag tycker verkligen att de har gjort, för mig som är ett riktigt fan av originalet, de har verkligen gjort det rättvisa. Det är lite Half-Life 3-varning tycker jag på det här, eftersom det är en sån engagerad community. Att det är modigt av dem att våga göra om det, också ta ut svängarna lite, men att de ändå får så himla bra reviews från både professionella reviewers men också communityn i sig. Så jag är bara väldigt, jag njuter av varje sekund, jag är otroligt tacksam för att de gör det här. Det är nästan en emotionell upplevelse för mig. Man är nästan nära till tårar ibland. För att det är så här, men jag känner igen den här. Jag har varit här så mycket när jag var barn. Inte på riktigt, men i mitt huvud. I den här virtuella, i de här polygonerna. Jag har varit här och nu får jag se med hur det skulle sett ut. Om de, ja, när de tänkte på det. Mm. Och det är häftigt. Det är svårt att beskriva om man inte har varit med om det, tror jag. Men det är wild. Så för allihopa som vill spela ett väldigt bra spel så kan jag rekommendera att ni börjar med vanliga remake. Mm. Och var inte rädda för att ge er in i remake för att ni inte har spelat originalet. Utan det är en jättebra entry point. Och vissa saker kanske skiljer sig lite från originalet utan att spoila för mycket. Men det ger kanske bara ett incitament att kanske utforska originalet efter man har spelat remake. Så jag tycker att det här är... Var inte rädda för att spela remake bara för att ni inte har spelat originalspelet.
Mm.
Utan ge det en chans. Jag tror att...
Försöker du göra en poäng av att jag aldrig har spelat ett Final Fantasy-spel?
det är ju en hädelse i sig.
Ja, ja, ja. Jo.
Men det är ju inte för alla. Men jag som har spelat väldigt mycket JRPG kan väl säga att kritiken JRPG ofta kan få från folk, särskilt kanske västerlänningar, är att de är väldigt japanska, i citationstecken. Det finns mycket, kanske, särskilt i gamla spel, så japanska stereotyper och sånt där. Och många gillar inte riktigt den estetiken eller det uttrycket. Men Final Fantasy har ju alltid varit lite mer chill, tycker jag. Jag tycker inte de är lika, jämfört med Tales-serien kanske. Du kanske pratar grekiska med dig, men...
Jag sitter bara nickar och njuter.
Jämfört med Tales så det känns kanske lite mer japanskt. Final Fantasy är ju, och det är nog därför det är så stort också över hela världen, för att det vibar med många, och därför tycker jag om man vill ge sig in i JRPG eller testa JRPG så är Final Fantasy en väldigt bra entry point att börja vid, tycker jag. Och också min sista poäng innan jag rantar loss för länge om det här, det är att Final Fantasy-spelen är ju standalone, så att du kan spela varje iteration kan du spela var för sig, så de har ingenting, 7:an, 8:an och 9:an har ingenting med varandra att göra.
Just det, så man behöver ta Game of Thrones ångest att så här.
Exakt.
Jesus, det är 160 000 avsnitt som jag ska titta igenom.
Precis, för det är också en vanlig att folk tror att, ja men jag har liksom, folk säger, ja men Final Fantasy 9 är mitt favoritspel, och då har jag 8 stycken att spela innan. Men så är det absolut. Du kan hoppa direkt på 9:an om din bästa kompis säger att ja, men 9:an är det bästa. Ja, men spela 9:an först då. Och så kör du 7:an sen som är bäst. Nej, jag skojar. Det är en vattendelare. Men ja, folk, ja, bara gör det.
Ja, bara, bara spela.
Ja, men bara gör det.
Bara spela.
Ja. Vad har du testat av?
Jo, men det blev ju självklart ett Switch-spel då.
Ja.
Det kanske föga förvånat. Och jag hoppade på Prince of Persia, The Lost Crown. Ja, nej, men supertaggad. Vi nämnde Metroid Dread innan här. Inga direkta likhet, men det här är ju ändå trots allt Metroidvania-titel.
Just det.
Om det är någon som inte vet vad det innebär så är det egentligen... Det är ett uttryck för att beskriva ett spel som är ett guidat spel, men som är icke-linjärt.
Exakt.
Så att du kan gå liksom lite... egentligen är det lättare att säga att det är ett open world-spel i 2D.
Ja, men exakt.
Men som också kräver att du utforskar och upptäcker saker för att ta dig vidare.
Ja.
Du kan liksom inte springa och slå dig igenom hela spelet.
Det känns som att det ofta, väldigt ofta går ut på att du ska hitta ett visst föremål någonstans för att kunna ha sönder en vägg för att kunna ta dig in i nästa area.
Vid ett visst specifikt tillfälle.
Exakt. Och där ska du hitta något annat och så kan du gå tillbaka igen den andra arean och då kan du helt plötsligt dyka ner i vattnet och ta dig till en ny area under vattnet.
Exakt.
Typ så. Så att du låser upp färdigheter för att ta dig vidare på mappen.
Mycket bra beskrivet. Så det här är en sån typ av titel. Men ska också säga att det är ganska mycket fokus på själva fighting-delen i det här spelet ändå. Vilket var ju egentligen det jag såg i trailern och fastnade lite för och tyckte att det såg spännande ut. Men så Prince of Persia, första spelet hade ju premiär 89.
Just det.
Så det är en jättegammal spel.
Det var innan jag var född.
Ja, det var det. Jag var ändå född då, ja. men jag har inte spelat originalspelet. Men mina starkaste minnen är väl kring Sense of Time.
Det är det enda jag har spelat.
2003.
Tror jag. PlayStation 2.
Ja, PS2. Ja. Och det finns ju ingen lore connection i det här, utan du spelar som en ny karaktär som heter Sargon. Och Sargon tillhör en grupp som kallas för The Immortals. De är 7, vickas till då Mount Kauf för att rädda The Prince of Persia som har blivit kidnappad. Som sagt, sidoskrollande actionspel, man slåss, man springer runt och upptäcker saker, det finns en jättestor karta. Så det är supersnyggt i stort sett alla lägen. Det finns massa cinematiska inslag som gör att om du avslutar en fiende på rätt sätt eller vid rätt tillfälle så får du snygga liksom, inslag av som liksom lyfter ur det här lite 2D-aktiga. Det är nästan inte 2D numera, det är 2,5D nästan.
Det är tredimensionella karaktärer och assets i ett tvådimensionellt perspektiv.
Ja, lite typ. Så. Och det finns lite spelmekanik i det här så att du, liksom du slåss mot fina, ska utföra kombinationer på massa olika sätt för att liksom få bort dem så fort som möjligt. Så, men spelet är lika mycket en liksom klassisk plattformer. Du med hjälp av akrobatik och så vidare ska hoppa och ta dig fram på väldigt utmanande ställen. Det finns en story i bakgrunden här såklart. Man springer på lite karaktärer och sånt. Och till skillnad från originalspelet, eller i alla fall Sense of Time, så på den tiden då fanns det ju i det spelet så fanns det en mekanik där du kunde spela tillbaka tiden i spelet.
Just det.
Den finns inte här på det sättet. Däremot så spelar tiden en ganska stor roll kring storyn. Mm. Så det finns fortfarande en tidsaspekt i det här. Men jag går inte in mer på det.
Nej, just det. Vi håller det spoilerfritt så. Ni får upptäcka
så spoilerfritt som möjligt. Ja, men det är lite dramatiskt. Det är lite backstabbing här och där. Och liksom så det finns ändå en story där någonstans. Mm. Men kanske inte den mest givande i delen av det här spelet. Och det är de saker som jag kanske uppskattade mest. Eller har uppskattat mest. För nu, det är nu jag avslutar att jag är inte klar ännu.
Ja, det är ju inte jag med Final Fantasy heller. Nej, jag har inte hunnit spela färdigt. Ganska långt
in. Enligt utsagor så är det här spelet 25 timmar kanske, någonting som 25-30 timmar. Alltså så här, rakt igenom. Jag kanske har spelat 10-15 så. Kanske lite mer än halvvägs igenom. Men jag kan fortfarande ur det perspektivet tala om att de sakerna jag tycker om mest i det här, delvis så finns det finns en funktionalitet i det här spelet där du kan i stort sett screenshotta ett givet tillfälle eller en given plats. Så det sparas på kartan. Okay. Vilket innebär att du får mycket lättare att hitta tillbaka till det stället sen om du nu skulle behöva gå tillbaka. Det kan vara ett pussel som du inte har löst eller du kanske inte kan lösa det för att du inte har den skillen ännu till exempel. Mm. Så istället för att behöva springa tillbaka och komma ihåg vart det var någonstans och leta så kan du liksom screenshotta det och fästa det på kartan. Vilket jag tycker var otroligt smart. En annan sak som jag också tyckte väldigt mycket om är att du kan anpassa spelet svårighetsgradsmässigt på väldigt många olika sätt. Bland annat kan du välja att köra spelet i det som kallas för guided mode. Där du liksom får lite så här, du blir pekad åt rätt håll egentligen.
Just det.
Istället för att behöva springa runt. Och till skillnad från eller i motsats till guided mode så kan du välja exploration mode istället. Då är du helt on your own och får springa runt. Och då kan det säkert ta betydligt mer än 25 timmar om man så vill.
Just det.
Varmt rekommenderar, om man gillar den här typen av spel så är det här en given titel skulle jag säga. Och en otroligt fin omstart för franchisen.
Ja, det känns som att det har varit, det har väl dålig koll, men det känns som att det kom något till PS3 och sånt där. Men att det har varit en lite död tv-spelserie senaste tiden i alla fall. Mm. Men det är kul att det får göra en comeback.
Verkligen.
Det är ett hyllat franchise så att säga. Men jag har en fråga angående det faktiskt. Ja. Hur står det sig, jag tänker svårighetsgradsmässigt, jag tänker typ Hollow Knight som är ett väldigt stort Metroidvania, eller Metroid Dread som också är ganska nytt. De är ju ganska svåra. Mm. Hur står sig det här hittills tycker du?
Det var lite som jag var inne på. Du kan göra det här enkelt om du vill.
Ja.
Jag skulle säga att det finns vissa plattformsperspektiv i det här som kommer göra vissa frustrerade. För det är vissa delar som är sjukt svåra.
Ja.
Där man verkligen måste ha tungan rätt i mun och liksom ha extremt bra timing bara för att kunna ta sig igenom något parti. Liksom så.
Ja.
Men jämfört med jag har spelat Metroid Dread ganska mycket. Jämfört med det så skulle jag säga att det är lättare.
Okay.
Om du väljer att gå den vägen. För det är faktiskt så att här behöver du behöver till exempel inte, så här, du behöver inte döda allting du springer på heller. Utan du kan välja att springa förbi vissa gubbar bara. Och inte ta den fighten. Nackdelen då är att du får ju inte kredit. För varje gång du dödar en gubbe så får du ju spelets liksom krediter. Ska säga. Och de krediterna kan du sedan använda för att köpa diverse saker eller uppgradera och så vidare. Så det finns en förlust i det. Men man kan i stort sett springa igenom vissa delar. Vilket gör att det kan gå fortare. Men som sagt, inställningsmässigt kan du göra spelet ganska enkelt.
Okej, okay. Det är bra med lite accessibility och sådär. För många tror jag undviker den genren för att spelen generellt sett är ganska svåra.
Ja.
Men det är väl också det som gör att de är lite längre också. Om man bara spränger igenom varje bossfight och sådär och inte behövde fler försök, då hade det kanske, de hade varit betydligt kortare i alla fall. Så det, ja, det finns väl en up and down.
Det är lite... En fram- och baksida.
Exakt, en framsida och baksida med att göra det lättare. Men för många, jag tror i majoriteten av fallen så finns det väl sällan nackdelar med att ha möjligheten att göra ett spel lättare för att alla ska kunna spela det.
Nej, exakt. Egentligen. Så är det. Hörrni, här, inte nu i söndags, men för, jo, var det nu i söndags?
Ja.
Det var nu i söndags.
Det, vad blir det? Man tänker tidräkning. Ja. Söndags för oss, för lyssnarna, förra söndagen.
Gud, nu måste vi behålla koll på
exakt,
det.
Lyssnarperspektivet. Det är de vi gör det här för, vet du. Förra söndagen för er, men förra söndagen för oss.
Ja, exakt. Vi spelade in det här veckan innan.
Exakt. Vi spelade in det här vecka 11.
Då var det en väldigt speciell dag.
Ja, men det var det ju.
Ja, det var Mario-dagen.
Ja, den 10 mars varje år. Då är det Mario Day för den som inte är helt insatt i alla högtider vi har. Och det är ju en fantastisk dag att fira. För att Gud var Mario har berikat nästan alla gamers liv på något sätt.
Ja, verkligen på ett eller annat. Han har tittat in här och var på ett eller annat sätt. Det måste man ändå säga.
Vilket är ditt favorit Mario-spel någonsin?
Super Mario World på SNES.
Ja.
Ja.
Föga förvånande. SNES-micke.
Ja. Nej, men jag vet inte, det är väl också en av de konsolerna som har liksom starkast känslomässiga kopplingar till. Det är en väldigt formativ del av mitt liv.
Ja.
Och det hände väldigt mycket då
i den
åldern. Och man tog åt sig saker på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Idag är man lite avstängd och liksom lite sådär, har svårt att ta in nya saker. Då var man ju som en svamp när man var barn.
Men nu har man ju utvecklat någon smak, har man fått för sig.
Exakt, man tycker saker.
Ja, exakt. Och man tycker illa om saker. Ja. Så idag kan man ju titta på något och bara, nej men det där passar inte mig.
Ja.
Men sen kanske det är jättekul egentligen, om man bara hade gjort det. Typ som att spela ett spel som man kanske inte hade spelat annars.
Ja, och jag minns också, för det var en sån här avundsjuka situation. Mina föräldrar tillfrågade inte mig när jag var liten, så jag fick ett Mega Drive i famnen.
Just det.
Och så här, all cred till mina föräldrar, de köpte ändå ett tv-spel till mig utan att fråga.
Bless their hearts.
Och jag hade inte sagt att jag ville ha det heller. Utan det var bara på helt eget bevåg. Men jag fick ett Sega Mega Drive. Fantastisk konsol på sina sätt. Så.
Ja.
Men jag hade ju den där andra kompisen som hade ett SNES.
Ja, exakt.
Som bara gick hem till och spelade. Varför har inte jag det här? Så att, ja, Super Mario World, utan tvekan. Du då?
Jag har gjort lite samma resan som dig på det sättet. Jag har ju aldrig varit en Nintendo-person. Jag hade ju NES-et, eller vi, mamma hade NES-et när jag var liten. Sen så var det ju PlayStation som gällde min familj. Det var ju det jag fick. Man fick inte välja själv om man var liten nu.
Nej,
utan
nej.
Det man fick av föräldrarna, det spelar man. Så att jag skippade ju, jag hade ju inte Nintendo 64, jag hade inte GameCube, jag hade inte Wii. Utan när Wii U kom, den konsolen man skulle hoppa in i, ja, det är diskutabelt. Det var kanske den sämsta, inom citationstecken, Nintendo-konsolen någonsin, säger de flesta. Men den köpte jag. Men då
snyggt räddat det.
Ja, exakt. Men då kunde jag köpa lite Wii-klassiker. Och på Wii så kom ju Super Mario Galaxy.
Ah, just det.
Och Super Mario Galaxy 2. Mm. Och Super Mario Galaxy 2 är nog det bästa Mario-spelet jag har spelat. Där har vi det.
Ja.
Vi kom fram dit till slut.
Ja. Jag tror att mitt utlägg var längre än ditt, så det är bra jobbat. Men det är så mycket mer. Det släpptes ju en Mario-film här förra året.
Just det, precis.
Som inte var... Inte dålig.
Nej, jag har inte sett den.
Va?
Nej.
Åh,
visst är det konstigt? Ja, nej, det var inte aktuellt för mig att gå på bio den perioden.
Nej,
och då missade
jag
det helt.
Ja.
Så nu måste jag måste plocka det på någon streamingtjänst. Det har bara inte blivit av än.
Nej.
Men jag vill se den.
Ja.
Men det är ju en jättebra segway. För att de utannonserade att det kommer en till Super Mario-film.
Yes.
Under Mario Day.
Mm, just det.
Så de teamar upp med Illumination, heter de va? Mm. Och ska göra en till film. Det är ju fantastiska nyheter för alla.
Då kan du se ettan innan tvåan kommer.
Ja, men exakt.
Bara för att liksom refresha.
Lite som att man behövde refresha inför Dune 2 nu till exempel.
Ja. Don't get me started.
Exakt. Då är det, man måste kolla på Mario 1 innan man kollar Mario 2. Så man har koll på Lauren inför filmen.
Mm. De utannonserade lite fler grejer, va?
Ja, precis. Två stycken spel. Lite snabbt på slutet av presentationen. Då sa Shigeru Miyamoto och sa... Han sa väl wahoo eller någonting. Han rättade till kavajen och sa wahoo. Och det var väldigt gulligt. Men de utannonserade en HD remaster av Luigi's Mansion 2.
Mm.
Det jag spelade på 3DS... kom det någon remaster till, eller en 3DS-version. Det var ju superbra. Och sen Paper Mario The Thousand Year Door. Det är väl också en remake. Jag tror att det är ganska gammalt Paper Mario. Mm. Som ska få lite kärlek. Och det är ju, Paper Mario är ju Super Mario-världens RPG, kan man väl säga.
Ja.
Men ganska nedtonat och väldigt barnvänligt.
Mm.
Enkla mekaniker att förstå. Så det ser vi fram emot.
Verkligen.
Mycket roligt. Kul att de, ja men, jag tycker det är roligt att de är ändå duktiga på att få liv i de här gamla spelen som är väldigt kultförklarade för många.
Ja.
Så det är kul att många får ta del, som jag som aldrig hade de här konsolerna. Nu har jag chansen att få ta del av de här spelen också.
Ja, det känns som att det oftast är för en ny publik.
Ja.
Jag har också lite vattendelare det här med remakes. Och vissa tycker att nej, det ska spelas på 8-bitars.
Ja, precis.
Alltså, jag vill inte ha det här i 3D. Så. Men själva spelet i sig och upplevelsen av spelet kanske hittar en ny publik i den här nya kostymen.
Det är det jag tänker är det positiva. Ja. Eftersom det är svårt att få tag på en gammal, vill jag spela ett GameCube-spel till exempel. Det är jättesvårt för mig att få tag på, GameCube kanske är lätt att få tag på, men originalspelen, särskilt av de här stora titlarna, de kan ju vara väldigt dyra att få tag på. Och då är väl en remakead variant lite bättre då. I alla fall retailpris. Istället för någon så här samlarvärdespris som kan vara, det kan ju sticka iväg till många tusenlappar för många av dem.
Det var allt vi hade för idag, tror jag.
Vi hade ju någon quiz också.
Nej, vi har en quiz också.
Ja.
Hörrni, vi har en quiz.
Ja. Har du glömt det?
Ja, jag försökte ducka den här nu. Men,
ja, exakt.
Nej, just det. Vi ska köra en quiz.
Är du inte nöjd med din quiz?
Jag är väldigt nöjd med min quiz. Förutom att jag vid något tillfälle här kommer behöva uttala massa japanska namn.
Ja, just det.
Vilket känns, man kommer ju slakta dem. Och det får vara så, helt enkelt. Ja. Folk får köpa läget.
Tänk om vi har tagit exakt samma grej och quizar varandra på precis samma sak nu. Det finns en liten risk.
Vi kanske ska sätta det lite i kontext för de som lyssnar. Så hela premissen här nu är att vi skapar en quiz för varandra då, eller jag skapar frågor till dig och du skapar frågor till mig. Och så kör vi lite på spåret stuket så att man får liksom man kan svara då på 8 poäng, 6 poäng, 4 och 2.
Ja.
Där är då liksom lite minskad svårighetsgrad ju längre när man kommer.
Vad sa vi att det var för poängintervall här så att jag skriver rätt?
8, 4, 6, 2.
Okej, 8, 6, 4, 2.
8, 6, 4, 2, okay,
förlåt. Ja. Ja. Det är helt okej, okay. Men bara så att jag läser med rätt ordning.
Och sen är planen att vi ska göra det här i varje avsnitt och sen så ska vi på något sätt recappa i slutet på året och se vem som har vunnit.
Ja, just det.
Som att det spelar någon roll.
Men... Ja, exakt. Så vi kommer ju läsa den då. Så tanken här är ju att ni som lyssnar också ska få med och gissa. Ni är ju inte med i tävlingen kanske mellan mig och Micke. Men så att när Micke kan svaret, om jag läser mina frågor, då säger du stopp. Och så skriver du ner ditt svar.
Exakt.
Och sen så läser jag de sista 2 eller 3, du kanske tar det första, vem vet. Så att vi inte avslöjar svaret innan vi läser alla frågor.
Nej, exakt.
Det är väl roligast.
Exakt.
Ja.
Det är definitivt så.
Så inget fuskande där hemma heller, skriv ner när ni vet.
Lägg ifrån er telefonerna, inga googlande.
Vi vill inte höra någon säger sen att jag tog den första och så är det fusk. Det är tråkigt.
Ja. Ska du börja fråga mig då?
Ja.
Och vi ska ju förvarna nu att det är nu så här, vi vet ju inte riktigt vad vi har lagt ribban här.
Nej.
Så.
Det kan vara att mitt är jättelätt eller ditt är jättelätt.
Ja. Eller tvärtom.
Exakt.
Ja,
exakt.
Jag kommer få 2 poäng varje avsnitt.
Ja, precis. Men vi kanske får en känsla efter ett tag på vilken nivå ungefär vi ska lägga oss på.
Ja, exakt. Det här blir testkörningen.
Precis. Och vi har ingen aning om vad vi håller på med, som vanligt.
Så att, börja du.
Ja, quiz. Det är alltså en karaktär vi eftersöker här.
Ja.
Ja. Så för 8 poäng, Micke. Naka, Oshima och Yasuhara försökte 1991 lägga sina svansar, nej, jag menar knogar, på en position de länge tyckt att det lagt en skugga över i spelindustrin.
Stopp.
Ja. Har du skrivit ner?
Ja, nu har jag det.
Oj, oj, oj. Det var för lätt, kanske. 6 poäng. Den här karaktären har nog inte lyssnat på bandet Genesis eller rest till Saturnus, men finns i både spel och tv-serier. För 4 poäng, en etablerad och välkänd maskot som är allt annat än seg. Och 2 poäng, en blixtsnabb blå igelkott som ofta vevar med Dr. Eggman.
Ja.
Ja.
Det är Sonic.
Ja, det är Sonic.
Det är Sonic.
Sonic the Hedgehog.
Ja.
Förstod du vilken... kände du till skaparna? Var det så enkelt?
Ja, och vet du varför jag gjorde det?
Nej.
För att jag hade exakt samma frågor till dig.
Nej! Jo. Var det sant?
Ja.
Vad dåligt.
Så att du skulle jag egentligen spela dum.
Ja.
Och bara, ja, det här visste jag.
Ja.
Fast jag hade något bara tack vare 1991.
Ja.
Och det faktum att du hänvisade till svansar och knogar.
Ja, jag försökte vara lite fyndig där.
Ja, men på åttan var det nog lite lätt.
Du tror det, ja.
Ja, det tror jag. Men,
ja, knogar, svansar, den...
Ja. Jag vet inte hur vi ska göra nu, för jag kan inte hitta på en ny quiz.
Ja, men du får ju läsa dina frågor.
Ja, okej. Okay. Ja, okay. Då gör vi så.
Ja, så är de dina var svårare eller lättare, mina.
Då, för 8 poäng.
Ja.
Den här spelarkaraktären skapades av Yuji Naka, Naoto Oshima och Hirokazu Yasuhara.
Ja.
Ja. Så det var min 8. Jag bara rabblade upp skaparna.
Ja, just det.
Ja. För 6 poäng då. Karaktären har frontat eller varit bifigur i över 60 speltitlar.
Just det. Ja, det är imponerande CV.
Ja, verkligen. Egentligen. För 4 poäng då. Premiärtiteln släpptes 1991 tillsammans med en välkänd spelkonsol.
Ja.
Och för 2 poäng. Med tiden så har entouraget växt, men den första var en dubbelsvansad räv i seriens andra titel.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, jag tycker dina frågor var, de var lite svårare, fast inte jättesvåra egentligen. Alltså, känner du till det så vet du.
Ja.
Mina var väl kanske lite enklare.
Ja. Men jag tänker att jag får 8 poäng.
Ja.
Och du går in i nästa avsnitt med 0 poäng.
Ja. Så får vi göra.
Vi får göra så helt enkelt.
Låter väldigt rättvist.
Ja.
Och till nästa gång kanske någon annan får kolla våra quiz att vi inte har tagit samma karaktär.
För det här, men det är lite kul att vi har gjort det här på varsitt håll och ändå tagit samma spelkaraktär.
Absolut, men för full disclosure så vi hade ju ingen aning.
Nej.
Det är ju hela poängen med det. Vi hade ingen aning om att du hade tagit samma.
Ja. Så nästa gång så låter vi någon annan dubbelkolla bara och säger åt oss om vi är idioter och har valt samma sak igen.
Exakt. Det är inte omöjligt att det händer liksom.
Ja.
Men det här var ju en flopp.
Ja, lite grann. Men sånt händer.
Ja, exakt. Vi var människor. Vi är här för att ha kul och inget annat.
Ja, exakt. Och hoppas att ni har haft kul som har lyssnat också.
Ja.
Hörrni, det var allt för den här gången. Vi hoppas att ni har tyckt om att lyssna på oss. Vi vill gärna höra ifrån er. Vi vill bli bättre. Och det blir vi bara genom att ni talar om för oss vad ni tycker att vi ska göra. Kanske mer utav, eller lite mindre utav.
Ja, konstruktiv. Jag är känslig. Ja. Konstruktiv kritik.
Prenumerera gärna på podden så vi vet att ni lyssnar.
Exakt, var ni lyssnar, följ oss och allt sånt där. It means the world to us. Och då missar ni inga avsnitt heller.
Nej, så hörs vi snart igen.
Det har jag hoppas jag.
Ja, verkligen. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Tack för idag, tjoflöjt.
Tjoflöjt.